Nu når MeToo funktionshinderrörelsen.
Och nya syntolkar utbildas i Örebro.
Välkommen till Radio SRF vecka 51. Hej Therese!
Hej Jocke!
Hur står det till med dig?
Det är bra. Hur mår du?
Det är bara bra faktiskt. Jag måste nog ändå börja med att säga ett jättestort tack till alla ni som har hört av er efter förra veckans program. Vi är otroligt glada och tacksamma för den feedback vi får. Mm. Och det var ett väldigt svårt program att göra. Så det är extra trevligt att ni hör av er. Det uppskattar vi väldigt mycket.
Mm. Och det var ju också, blev ju också väldigt tydligt hur mycket Eva Björk som programmet handlade om då har betytt för väldigt mycket människor.
Absolut. Så är det.
Mm.
Du har gjort färdigt en perspektiv för det sista för året. Det har vi redan pratat om för att du har jobbat med det. Men nu så har den kommit också.
Ja, precis. Den ska ju ha landat i allas brevlådor vid det här laget. Och ja, nej, men det är alltid roligt att liksom ha någonting färdigt att hålla i handen liksom.
Ja, det är några hockeypojkar på framsidan av tidningen.
Ja, men precis. De får man läsa lite mer om där.
Mm. Vad kan man läsa mer om?
Ja, man kan läsa om till exempel ett forskningsprojekt som pågår på Stockholms universitet. Om syn och hörsel och minnesforskning kan man säga.
Mm.
Mm.
Hade du inte någon tävling också?
Ja, det var en lite grann för att se hur mycket man minns från året som har gått. Man kan vinna lite pris också till och med.
Vad roligt! En prenumeration på Perspektiv? Eller?
Ja, det får se. Ja. Nej, men det är lite gott och blandat. Så det känns kul.
Mm. Jag tänkte att vi skulle tävla lite också här. Mm. Det är inte du och jag utan...
Nej! Åh, jag hade... Åh.
Du bara laddade upp det, jag såg det liksom så här. Nu kör vi.
Får jag vinna?
Ja. Jag tänkte så här, vi ska ju fortsätta göra radio 2018.
Mm, ja.
Och vi vill ju väldigt gärna veta vad ni som lyssnar tycker att vi ska göra för radio. Jag tänkte så att det liksom, för att vinna den här tävlingen, där man kan vinna ljudböcker, så ska man komma med liksom det bästa tipset på ett reportage för nästa år helt enkelt.
Och du vill ha ganska konkret tips eller vill du ha mer generella? Eller vad?
Alltså det kan ju vara allt från så här, jag har ett önskereportage. Jag vill att ni ska berätta om hur det går till när Therese gör Perspektiv. Eller något annat som kanske är lite mer spännande.
Eller att träffa Zlatan.
Eller träffa Zlatan eller någon annan kändis kanske. Eller så kan det handla om mera saker liksom, som är mycket närmare en själv. Som att i vår lokalförening eller i vårt distrikt så har vi gjort det här eller håller på med det här. Och jag vill jättegärna att ni kommer och berättar om det.
Mm.
Högt som lågt.
Kul.
Och den bästa idén kommer att få pris.
Mm. Och vi kanske kommer göra flera av dem förmodligen.
Det hoppas vi.
Förhoppningsvis.
Ja, vi hoppas på jättemånga bra tips.
Mm.
Och det finns ju lite olika sätt att skicka de här tipsen på. Tänker jag.
Mm.
Man kan ringa till telefonsvararen 08 39 92 40. Man skulle kunna mejla på radio@srf.nu. Alltså jag vet ju, posten är ju inte jättepålitlig. Men om man vill så får man ju jättegärna skicka ett julkort med en idé till exempel.
Just det.
Och vi hoppas ju ändå att posten kommer fram. Man får skriva både på svart och på punkt om man vill. Skriv inte adressen på punkt bara, för jag tvivlar på att de på posten är så duktiga på punktskrift.
Annars blir det lite test för dem liksom, om de fixar det.
Eller hur? Ja, jag tror det är en dålig idé. Radio SRF 12288 Enskede skickar man till i alla fall. Om man vill vara med i tävlingen.
Och det hoppas vi på till typ många förslag.
Ja, och vinnaren kommer vi att presentera i det första programmet 2018.
Just det, är ju svårt att komma ihåg det, vad det blir för
åren. Ja, men måste ju börja tänka.
Ställa om liksom.
Precis. Mm. I vecka 2 blir det väl, då kommer ju SRF, Radio SRFs årskrönika.
Ja.
Och sen kommer det första riktiga programmet veckan efter.
Mm.
Så är det tänkt.
Spännande.
Mm. Känner du dig redo för dagens innehåll?
Ja, gud ja. Nu kör vi.
Tyst i klassen, deadline, tystnad, tagning, time out. Vi sparkar back ut. Ja, under hösten så har MeToo, uppropen från tjejer och kvinnor i olika miljöer och branscher för att uppmärksamma omvärlden på sexuella trakasserier, publicerats flitigt i media. Men inom funktionshinderrörelsen har det varit ganska tyst. Döva och hörselskadade har gått ut med hashtaggen Slå dövörat till. Och Parasport Sverige har gjort en enkätundersökning för att belysa sexuella trakasserier och övergrepp inom paraidrotten. Men i övrigt så har det inte hörts mycket förrän nu. Denise Kresso från Göteborg har valt att starta uppropet Slutvillkorat för kvinnor med funktionsnedsättningar. Denise berättar att hon fick idén i samband med att hon hörde ett inslag om sexuella övergrepp i färdtjänsten i P1-programmet Kaliber.
Jag tänkte att det är väl inget nytt. Det dyker upp och det är om kvinnor då som blir utsatta i taxi och det är de särskilt fokuserade på då. Det var ett taxibolag. Och den här serien har gått alldeles nyss för den som podd så att jag tror att jag lyssnade på den typ den 23 november eller någonting sånt. Och det som gjorde mig så irriterad, men faktiskt förbannad ska man säga egentligen, det var alltså flatheten runt omkring den här kvinnans anmälan. Och hon hade liksom inte riktigt talets förmåga. Hon försökte uttrycka sig, försökte verkligen sätta stopp för det hon blev utsatt för. Men hon drog ständigt in i diskussioner. Hon fick väldigt obekväma frågor om henne och hennes sexliv. Och även hennes pojkvän var med, så fick de en massa frågor. Och då tänker jag att det här måste liksom lyftas. Det här, vi är ju en grupp, vi är ju ingen alltså arbetsgemenskap. Vi är ju ingen fackförening eller en form av yrkesgrupp på det sättet. Men vi har ju ändå en stor gemenskap att vi lever på något sätt lite under samhällets eller livets villkor, om man säger så. Och det har blivit därför jag har valt det här namnet, Slutvillkoren.
Hur har den här gruppen tagits emot av funktionsnedsatta kvinnor?
Jag tycker att den har tagits emot med storm, får jag säga. Med tanke på att vi inte alltid når ut så snabbt. Så växer den dag för dag faktiskt. Och jag har tänkt att den ska få fortsätta att växa tills den har vuxit färdigt, om man säger så, innan vi går ut.
Hur många är det som är med i gruppen nu?
Jag vet inte om jag ska avslöja det. Jo, vi är faktiskt över 500. Det är ändå bara ett par tre veckor. Och jag tänker att det här ska bli någon form av dokumentation för de som kan tänka sig att förhålla sig till det här med att man anonymiserar. För jag tror att det här är historier som måste komma ut i samhället. Som också media kan gå in och titta på. Till exempel på en hemsida där de ligger öppna, om man säger så. För de som väljer att vara öppna får vara det. Andra väljer att vara anonyma. Och andra kanske inte ens vill vara anonymiserade, om man säger så.
Du säger att de här berättelserna kan komma att dokumenteras på en hemsida och det kanske blir ett upprop framöver. Vad är det du vill uppnå i förlängningen?
Dels är det ju att bryta tystnaden, att få de kvinnor som väljer att dela med sig i gruppen att verkligen säga att det här är jättevanligt. Om någon skriver så känner någon annan igen sig. Och det gör att du kan ta bort den här skuldbeläggningen. Att du var dum i huvudet som gick med den här killen. Vi agerar ju väldigt ofta. Vi får förtroende för någon och vågar oss ut på den lite hala linan. Och det gör du ju även som kvinna utan funktionsnedsättning. Men du blir inte riktigt så beroende av den du går tillsammans med.
Om man inte är man men har en annan könsidentitet än kvinna, är man välkommen i den här gruppen då?
Ja, alltså vi har sagt att gruppen är öppen för kvinnor just för att det innebär en särskild utsatthet att vara kvinna och oavsett funktionsnedsättning. Och jag tror att det är väldigt olyckligt om vi börjar rucka på de gränserna. För då har vi ju också män som känner sig som kvinnor. Och det här är ju en problematik som vi idag har lite svårt att hantera. Men jag har också sett att det finns grupper för folk som är transpersoner som upplever sig just att vara, ja, inte vilja identifiera sig med något kön. Och där tror jag faktiskt att det finns alla anledningar att ha en gemensam grupp. Just med tanke på att det är säkert en helt annan utsatthet också, om man säger så.
Det sa Denise Cresso som startat uppropet Slutvillkorat. Och dels finns det en grupp med det namnet på Facebook, men man kan också kontakta Denise med sin berättelse på mejladressen slutvillkorat@gmail.com.
Nu har vi fått besök i studion av Karin Hjalmarsson som jobbar som handläggare. Du jobbar ju bland annat med jämställdhetsfrågor här på Riksförbundet. När vi gjorde lite research inför det här inslaget så upptäckte vi att varken de dövas uppror slå dövöra till eller Parasport Sveriges enkätundersökning som finns omnämnda i de listor som finns på de olika uppropen som har varit i samband med MeToo. Vad tror du att det kan bero på, Karin?
Ja, det förvånar mig ju inte ett dugg att det är så, för så är det ju nästan alltid att kvinnor med funktionsnedsättning inte kommer med i de här vanliga, vad ska man säga, när man tar upp jämställdhet allmänt sett. Redan på 2000-talet när man gjorde den här Slagen dam som handlade om mäns våld mot kvinnor, så fanns ju inte kvinnor med funktionsnedsättning med, så att redan då i mitten på 2000-talet fick vi ju ha ett eget arvsfondsprojekt för att lyfta den här frågan om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Och det här är ju bara en förlängning på samma problematik, att kvinnor med funktionsnedsättning finns inte med. Och jag vet någon gång när jag pratade med en representant i Sveriges kvinnolobby som ju numera är väldigt bra på att lyfta kvinnor med funktionsnedsättning, men då pratade vi just om det där och ja, hur kvinnor ligger efter lönemässigt och på många olika sätt. Och då så pratade vi just om det, att som kvinna med funktionsnedsättning så får man vara glad om att åtminstone blir betraktad som kvinna. För man är liksom funktionsnedsatt först och kvinna sen.
Mm. Vad beror allt det här på då, tror du?
Man ser inte, tror jag, könstillhörigheten när man har en funktionsnedsättning. Och så tror jag att det kan vara även för män som har en funktionsnedsättning. Och det finns ju ganska mycket forskning på det. Nu har jag inte exakt hunnit kolla upp vad artiklarna heter. Men Uppsala universitet till exempel har ju haft en hel del forskning just kring sådana frågor.
Men det är ju snart 2018. Varför har vi inte kommit längre?
Ja, visste man det så kanske vi hade kommit längre.
Hur tror du då att det här, om det nu blir ett upprop av det här till slut då med slutvillkoret, hur tror du att det kommer att tas emot? Kommer det att få utrymme i media till exempel?
Ja, det hoppas och tror jag. Och jag hoppas och tror också att funktionshindersrörelsen kommer att ta med sig många av de berättelserna som finns där, både i det externa påverkansarbetet gentemot till exempel när man pratar färdtjänstfrågor om kvinnors utsatthet i färdtjänsten. Men det kan ju också handla också om interna frågor. Så att jag hoppas att både media lyfter frågan, men att också vi inom funktionshindersrörelsen tar lärdom av de berättelser som kanske då kommer att publiceras.
Tack Karin för att du kom hit och pratade om det här.
Tack så mycket.
Tack.
Hur beskriver man danssteg och hur ser en besviken min eller en orolig blick ut? Vilken information är viktigast att få med för att man ska hänga med i handlingen och hur ska man hinna beskriva när det är så korta pauser? Antalet utbildade syntolkar växer i Sverige och det är här på Fällingsbro folkhögskola som eleverna tar sig an de kluriga uppgifterna.
Elena sitter i sin mammas knä. Det är mörkt, det är kväll, grått.
Kan du inte följa med mig till kyrkogården imorgon?
Elena vänder på huvudet och tittar ut genom fönstret som är precis bredvid.
Tankarna far genom hennes huvud. Irma har bestämt sig. Hon reser sig upp, lämnar matplatsen och går ut. Fröken tittar efter henne. Hon fortsätter att
äta. Anton tittar upp genom fönstret och ser hur Irma ansluter sig till sin syster och tar hennes hand i sin. Han kisar lite.
Barnen vänder sig förskräckta om.
Holm rättar till sin klarröda kavaj och knäpper knapp för knapp. Längs med den svarta ledstången i smide tar hon sig ner för trappan. Einar och Irma reser sig för att ge plats åt fröken Holm.
Det är lördags eftermiddag i Örebro. Eleverna på Fällingsbro folkhögskola har just samlats efter en kafferast och lyssnar igenom övningsuppgiften från förra träffen. De har alla syntolkat en liten snutt ur filmen Elina och diskuterar resultaten. Och det är mycket nytt att tänka på, berättar eleven Tina Weidelt.
Den största utmaningen är ju att det är ett ändlöst arbete. Man kan ju jobba hur länge som helst med ett manus eller med att liksom förfina sin beskrivning. Och sen den andra utmaning som jag ser är att man behöver så många ord i sitt aktiva ordförråd som ligger väldigt nära tungan hela tiden för att just kunna hitta det rätta som passar precis nu.
Det var kursföreståndare Lotta Lagerman som tog initiativ till den här utbildningen. Hon är själv utbildad teckenspråkstolk och reagerade på att det fanns 7 teckenspråksutbildningar i Sverige men ingen syntolksutbildning. Så 2011 startade hon den första kursen som då var en termin lång. Nu utbildas 8 nya syntolkar varje år på Fällingsbro och i år är det 8:e gruppen som läser till syntolk. Eleverna läser nu ett helt år på distans, träffas 8 helger och innehållet i kursen utökas ständigt.
Vi behöver sprutta på egentligen mera med att leverera ut fler syntolkar.
Mm. Varför det då?
Ja, men det är så många saker som behöver syntolkas, borde syntolkas. Och när folk får upp ögonen och hittar fram till hur man anlitar en syntolk, hur den genomför en syntolkning, så skulle det ju finnas i varenda stad en syntolk att tillgå.
Utbildningen har framförallt inriktat sig på livesyntolkning av film, teater, show, musikal, dans och konst. Eleverna gör också en praktikuppgift där de syntolkar ett avsnitt till SVT:s öppet arkiv. Och i år är det Pippi Långstrump som ska läsas in.
Men allt det andra som sker i samhället som är föredrag, föreläsningar, bara en PowerPoint som visas i ett föredrag behöver ju syntolkas för de i publiken som har en synnedsättning. Och hur många sådana föreläsningar är det inte? Och hur många YouTube-klipp finns det inte som man skulle kunna klicka på och som skulle kunna ha ett syntolkspår? Ja, då räcker vi faktiskt inte till.
En del av eleverna har bakgrund som teckenspråkstolk eller dövblindtolk. Andra har hittat utbildningen genom sitt arbete eller intresse för kultur och tillgänglighet. Vi har eleven Tina Weidelt igen.
Det som lockar är ju det här att man får så här grotta ner sig i språket väldigt mycket. Man får vrida och vända och det är en slags formuleringsglädje som väcks till liv. Jag kom i kontakt med syntolkning när jag gick på en dansföreställning där syntolkning ingick som en del av den konstnärliga gestaltningen. Det var då jag upplevde syntolkning första gången och blev helt superfrälst. Och sen har jag liksom följt det här syntolkningsspåret på jobbet lite grann, var med på utbildningsdagar och till slut hamnade jag här.
Jag heter Kristina Budderos. Jag jobbar ju på Utbildningsradion och jag har sedan ett år tillbaka fått delta i den här syntolkningsgruppen som bearbetningsproducent. Och beställer då syntolkningar från andra bolag för att kunna läsa in det hos oss. Och då blev jag väldigt nyfiken på den här utbildningen för att få lite mer kött på benen när det gäller beställningar eller att korreläsa manus och så vidare och kunna diskutera innehåll och just ordval och språk och allt det här som är jätteintressant.
För eleven Jennifer Hawkins var det kulturintresset som ledde henne in på utbildningen.
Jag har en vän som håller på att förlora synen och vi har känt varandra länge. Och hon råkar nämna det här med syntolkning och så sa hon, Jenny, det här ska du göra. Så tänkte jag efter att jag har sysslat mycket med skriva scenframträdanden och skapa bilder och det är allt det där. Det är. Så att, och det händer nu att man sitter och tittar på en film så går man igenom, vad skulle jag säga? Hur på syntolkar det här, vad är det som händer nu? Det är lite den process.
Rakel Eriksson är med vid antagningsproven och sen på alla utbildningens träffar för att ge feedback och synpunkter ur hennes perspektiv som användare. Rakel poängterar att det inte bara finns rätt och fel, för behoven och åsikterna om hur syntolkning ska vara kan se väldigt olika ut. Men det finns några bra tips att förhålla sig till.
En riktigt bra syntolkning gör att man kan slappna av och bara följa med i handlingen och inte behöva oroa sig för, missar jag någonting nu? Händer det något som jag inte vet? Och också att den syntolksrösten och även manuset flyter in i filmen eller liksom handlingen. Så att det känns som att det är en automatisk del av den. Jag brukar försöka tipsa om vad jag tycker att en kvalitativ syntolkning ska innehålla. Och det är vem eller vilka gör vad, alltså varför, vad finns det liksom för relationer både mellan alltså miljö och människor som är med, men mellan människor och människor, saker som sker som inte hörs, så mycket kommunikation, så mycket symbolplaceringar, alltså sådana saker som behöver förklaras så att man ska hänga med på handlingens helhet. Allt som blir ett frågetecken om du skulle lyssna på ett tv-program utan att se bilden. Liksom.
Vilka områden skulle du helst utöver kultur då, vilja att man satsade på syntolkning som det inte finns idag?
Alltså när det gäller skolans värld så finns det otroligt mycket där barn skulle kunna få med sig redan från det att de är små. Alltså saker som görs på lektioner så skulle kunna syntolkas, men också generellt att barn skulle redan från tidig ålder lära sig kroppsspråk, mycket socialt samspel, symboler, stilar, allt möjligt sånt som man kan få med sig redan när man är liten, som man kan få med sig tills man är vuxen och stor. Och att människor skulle kunna få det i sitt arbetsliv eller i sin omgivning där de bor. Bara att kunna få, om vi säger att du hittar från ditt hem till ditt jobb och du har lärt dig kanske hur det ska gå, men du kanske inte vet hur det ser ut runt omkring där du bor. Du kanske bara har lärt dig att alltså, här många vägar ska jag gå förbi när jag går hit. Liksom. Då kan det kanske vara en jättehjälpsam grej för dig att du får din miljö runt omkring dig där du bor syntolkad. För då kan du kanske få upp ögonen för saker som finns i ditt närområde. Jaha, men den här affären fanns så här nära. Eller ja, torget ser ut så här. Eller liksom, att man får referenspunkter som alla andra har i samhället som ser. Som man kan då förstå. Liksom. Mm.
Vardagssyntolkning egentligen.
Ja. Mm. Min vision om framtiden skulle kunna vara att man skulle kunna boka en syntolk. Lite när man själv skulle känna att man behöver en syntolk. Ja, men, till exempel om du är förälder sen och du har barn som kanske spelar fotboll, så kanske du vill kunna boka en syntolk till barnens match på söndag till exempel. För att du också ska kunna hänga med på hur utvecklas barnen inom fotbollen och nu gjorde den här personen, inte bara att den gjorde mål, men också hur det är liksom. Det finns liksom jättemycket områden som skulle kunna utökas.
Trots att efterfrågan på syntolkning ökar är det svårt att matcha ihop utövarna med beställarna. Enligt Lotta Lagerman har över 80% av eleverna fått något uppdrag inom ett år efter utbildningen. Men endast ett fåtal kan försörja sig på att syntolka.
Man måste själv göra väldigt mycket för att få sina uppdrag eftersom det inte finns några färdiga tjänster. Så att det är lite tufft att få det här att stämma när man väl är färdigutbildad och står och väntar på att få komma ut och göra sitt allra första egna uppdrag. Så här, det finns mycket man behöver jobba med för att det ska funka.
Vad skulle ni vilja se att man gjorde?
Ja, jag skulle önska att det fanns syntolkcentraler på samma sätt som det finns teckenspråkcentraler. Så den som har behov av syntolkning, antingen brukaren eller den som är arrangör, kan vända sig dit och säga det här datumet så tänker vi genomföra det här och behöver ha en syntolk till det. Kan ni ordna det åt oss?
Rakel Eriksson tänker ändå att det finns ett stort och växande behov för syntolkning och hon ser ljust på framtiden.
Just nu så är det inte så jättemånga personer i vår värld generellt som känner till vad en syntolk är och vad en syntolk gör. Så bara det att utbildningen finns och att det kommer hit nya personer som lär sig att bli syntolkare samtidigt som de blir ambassadörer för syntolkning. Tillsammans med att om kvaliteten höjs på den syntolkningen som görs så kommer också vi som användare ställa högre krav på hur vi vill att en syntolkning ska vara. Och de två parametrarna tillsammans kommer göra att både alla som går utbildningen och blir syntolkar ihop med användarna kommer göra att det hela tiden blir en förhöjd nivå på den syntolkningen som finns samtidigt som utbudet ökar.
Och sist i reportaget så hörde vi Rakel Eriksson ifrån Riksorganisationen Unga med synnedsättning.
Jocke, nu är det ju verkligen snart jul.
Ja.
Vad är din liksom favorit och vad är bästa och sämsta på julbordet? Det behöver inte vara så traditionellt julbord, men i juletider. Vad äter du helst och vad typ är det värsta du kan tänka dig?
Jag vill inte ha kalla grisfötter, kan jag säga på en gång.
Och det som är så vanligt.
Ja, verkligen. Men jag är faktiskt inte särskilt förtjust i sill heller.
Nej.
Jag har aldrig liksom fattat grejen med sill riktigt.
Annars, det är svenskt.
Ja, det kanske är det. Jag tänker att man har ju det på midsommar också och på påsken ibland. Och nej, men annars är jag ganska så här traditionell, tror jag, när det gäller julbord. Jag gillar liksom det här Janssons frestelse och köttbullar och prinskorv och gärna lite lax och ägghalva och sådär.
Det blir ingen sushi i jul för dig då?
Absolut ingen sushi i jul, det kan jag garantera. Hur är det med dig då? Finns det någonting som du inte kan klara utan på julbordet?
Ja, köttbullar kanske vill jag ha.
De vill du ha?
Och jag gillar Jansson väldigt mycket också. Verkligen.
Är det något som du inte är så jätteförtjust i då?
Alltså det är många såna här kålsalladsgeggor som kan vara bruna. Det är inte favoriten.
Nej. Jag förstår.
Nej.
Har du julgran hemma då?
Nej, vi har inte haft. Jag har nog aldrig haft en egen riktig gran liksom hemma. Jag har haft så här smågranar. Och förra året hade vi en gitarrgran, ett så här gitarrställ som man kunde få plats med 5 gitarrer. Och så hade vi lite glitter runt det.
Okej.
Det var liksom format lite som en trekant här. Kanske 1,5 meter hög. Så det var mycket lämpligt. Men i år så får den stå i förrådet. Och så nu har vi istället någon hög palm som är också så här 1,5 meter hög. Så hängde vi lite liten ljuslinga i den.
Okej, det blir julpalmen liksom. Jag började ha julgran igen när jag fick barn. Så. Vi har haft plastgran, och förra årets plastgran, då var den så trött liksom, så att jag tänkte, men nu köper jag en ny julgran. Och då hittade jag någon så här liksom, med inbyggd LED-belysning så man slipper klä ljus i den.
Ah, smart.
Och det är jättebra. Tills jag packade upp den här granen. Den är så brutalt stor. Alltså, den tar upp halva vardagsrummet. Jag har aldrig sett en så stor gran någon gång.
Fast det är väl mysigt kanske?
Jo, men det är klart att det är mysigt. Men just det här, den här känslan när den här granen vecklar ut, så man inser bara, vad är det jag har köpt hem för någonting?
Och ni har ju både barn och hund i hushållet.
Och katt.
Och ja, just det.
Ingen av katterna kommer på idén att klättra granen än i alla fall.
Kanske en tidsfråga.
Jag hoppas att de fortsätter att inte komma på det.
Jag såg, det var så smart, en kompis till mig hade visat en bild på Instagram om att han hade... brukar ha plastgran. Och det var så smidigt. Han förstod inte varför alla höll på med julstress. För att den var liksom färdigpyntad. Och stod uppe på vinden. Och väntade på honom hela året. Sen så ställde han bara ner den. Och sen när julen var över så ställde han upp den. Och så stod den kvar där färdigpyntad. Så han backade liksom aldrig ner den upp den.
Det där är ju en liten idé. Jag har ju faktiskt ett förråd som mest rymmer liksom möblerna till förtältet i husvagnen. Man kan ju liksom switcha där. När man tar fram förtältsmöblerna, då åker granen dit och så tvärtom.
Ja, men precis. Så får man lite så här julstämning året runt om man går upp i förråd. Eller ja, på vinden eller vad det nu blir.
Ja, det där vet jag inte. Nej, vi får se, ska jag känna.
Man kan göra olika. Jag tyckte det smidigt var det i alla fall. Då.
Ja, men har man plats och möjlighet så finns det ju onekligen en del med det där. Ja, nej, men nu återstår det väl bara att nästan säga de där klassiska. Du vet, som han, Benjamin, syrsa och så, grabbarna. Men vi kan ju tala om först att jag heter Joakim Kohlman.
Och jag heter Therese Lén.
Från oss alla.
Till er alla.
En riktigt god jul!
Stjärnan i det blå, allt du önskar kan du få, om ditt hjärta har begärt vad du har kär. Stjärnan har en sällsam makt, och när du din önskan sagt, från en silverstråle klar du får var.
Du har lyssnat på Radio SRF, en podcast från Synskadades Riksförbund. Programmen kommer ut varje vecka, men vi sänder också direkt vid större händelser inom organisationen, såsom organisationsråd, jubileum och kongresser. Programmen kan höras på webben eller som podcast. Vi finns där du hittar poddar. Kontakta gärna redaktionen med tips, synpunkter och idéer. Du når oss via e-post till radio@srf.nu eller genom att ringa till vår telefonsvarare dygnet runt på 08 39 92 40. På telefonsvararen får du också gärna lämna insändare. Vill du skriva till oss i svart eller punktskrift är adressen Radio SRF 122 88 Enskede. Vår telefonväxel nås på 08 39 90 00. Redaktör för Radio SRF är Joakim Kohlman. Ansvarig utgivare Håkan Thomsson.
Synskadades riksförbund.